Programmet som följer strax är Sommarpratarna som produceras av Radio Nolaskogs. Och dagens sommarpratare är Niklas Nyberg som berättar och spelar sin musik, och vi säger välkommen till dig, Niklas.
Som sommarpratare idag så är det jag, Niklas Nyberg. Jag tänker prata om min farfar som startade företaget 1928. Min mormor Anny, min farmor Anna, min barndom, mina föräldrar, Måleri, Sjögatan, Tinget och Folkets park och några händelser. Så välkommen till 100 år med Nyberg. Häng på! Min farfar, Nils Otto Nyberg, var 1927 och målade på Knaust i Sundsvall. Då bestämde han sig för att bli målarmästare och startade då företaget målerifirma Nils Otto Nyberg 1928. Han var allkonstnär, kunde egentligen allt, drev i början på 20-talet ett café i Stöde. Jobbade också som chaufför. Han sålde försäkringar åt Skandia som hobby i hela sitt liv. Oavsett vilket instrument han fick i händerna så kunde han harkla sig fram. Han målade tavlor, han var kyrkvärd, vaktmästare på framlingshemmet vid Nätra kyrka. Duktig i skytte med flertalet av medaljer, hobbysnickare, men framförallt en yrkesmässigt duktig målare. På den tiden fanns det inga färdiga färger som det gör idag. Man tillverkade dem själv allt efter behov av framförallt linolja och torrpulver som blandades med omsorg allt efter användningsområde och den tänkta funktionen. Det fanns ett innovativt tänkande. 1953 så uppfann han rollen, alltså färgrullen, målarrullen. Han tillverkade den för eget bruk för att rationalisera vardagen som ett självklart verktyg i måleribranschen idag. Det var något år innan den lanserades i Amerika. Han var orolig över att det var något halvkriminellt han kom med på, för det rationaliserade yrket radikalt. Han använde den i smyg för att det inte skulle spridas vad han sysslade med. Den var gjord av lammullsfilt och dessutom utrustad med kullager. Det fanns en rädsla över upptäckten, för det var inte bra för hela yrkeskåren. För det var ju mycket arbetstillfällen som försvann som han var orolig för. Och kanske det skulle uppfattas som fusk inom yrket. Men något patent var det tyvärr aldrig tal om. Och idag är det fortfarande ett självklart verktyg över hela världen. Apropå Knaust. I fjol var det 86 år sedan som farfar målade på Knaust i Sundsvall, och i höstas, som av en händelse och på grund av mitt intresse för Bengt Lindströms konst, så köpte jag en stor väggbonad av en konsthandlare tillverkad av Lindström 1975. Den var 3x4 meter i storlek och väger 100 kilo, och vi la upp den för fotografering i den berömda trappen på Knaust. Under dramatiska, spexiga former strax före att ännu en träpatron red upp för trappen med hästen. Något överdrivet, men allt detta efter en trevlig middag, så det hade mycket väl kunnat vara en häst inblandad i det hela. Jag tog hem vägbonaden i Hopviken på en säckkärra med Botniabanan, och idag hänger den på vårt kontor. Och minnet och storyn med farfar och Knaust har förstärkts ytterligare. Här kommer en visa om bröderna Byströms begravningsbyrå från Örnsköldsvik, skriven av Olle Norell.
Gottfrid Holmlund från Svedjeholmen, han for till Sundsvall i en affär. Men han var hjärtklen och bra nog gammal, så bäst han var där så låg han där. Han for omkull där på kontorsgolvet, så nu har Holmlund fallit ifrån, sa hon som ringde hem till fru Holmlund från Sundsvalls firman Frisén och son. Och därav kom att bröderna Byströms begravningsbyrå i Örnsköldsvik for ner till Sundsvall att hemförlova Gottfrid Holmlund per biltrafik. Enar själv, det var han som körde, och bror hans Halvard, han följde med. De svepte Holmlund heden till kista, det hade skett vad som skulle ske. Men så kom tanken att mens man liks ändå är i Sundsvall för en gångs skull, man borde råse en sväng på Knaust, en liten än så inte man vart full. Så sa en Halvard till brorsan Enar som tyckte detta var riktigt tänkt, så de parkerade sin bil med kista i vilken Holmlund var nedersänkt. Snart satt två bröder från Örnsköldsvik på den fina krogen i Sundsvall stad. Och efter en stund mådde enar bättre än varje människa i medeltad. Men då sa Halvard, nu får du ge det, du kan inte fint ta in och mer. Tondansjen även och mellan pilsnen, du blir ju rattfull, det vad som sker. Men då sa storbrorsan Enar Byström, som är finurlig och yrkesvan: tror du polisen tänkt på att stoppa en svarten likbil på ljusa dagen? För oss i åt ifall han som kör har druckit sprit och inte kan stå lull. Nej, tro mig Halvard, i vårat yrke så är ni riskfritt och köra full. Du är förfallen, så sa en Halvard, men du har rätt vad jag kan förstå. Och sedan detta en stund begrundats beställde bröderna svart Renault. När den var svept av begravningsbyrån, bröderna Byström i Nordaskog, gick innehavarna ut från knaust och bort till bilen med han som dog. Nenar kändes nu rätt plägat och körde därför i sakta fart igenom Sundsvall ut i sin svart bil, och solen sken, allt var ganska rart. Jag går mot döden vart jag än går, så sjöng broder Halvard, och bak hans rygg låg gubben Holmlund ut i sin kista, nu in i döden så lugn och trygg. Man körde E4 norr mot Övik och snart var bilen i Härnösand. Och rak var vägen och ljus var dagen och man sjöng sånger på tuman hand. Man kom till Skule, till Skuleskogen, här vart det krokigt och här så slant det plötsligt till på en avis för Nenar som fora vägen och öffern brant. En volt slog bilen och kista föll ut genom bakdöra som for upp. Kistlocket rasa och ut bland mjölkört och åker senap for Holmlunds kropp. Begravningsbyrån, bröderna Byström ramla ur likbilen även det och slog sig sanslös. Sen kom polisen och dö förklarar de alla tre. På Bårhusbacken på kyrkovallen stod gumman Holmlund med barn och måg i svarta kläder och dödstyst väntan på Byströms Pontiac. Och snart så såg man ekipaget sig sakta närma den lilla gruppen, men vad var det? Vid ratten satt ingen Enar Byström och ingen Halvard satt där bredvid. När bilen stannade steg där ur två poliser som gick med dyster min och öppnade dörrar längst bak i bilen, och där såg Enar med brorsan sin på varsin sida om Holmlunds kista, och att nog formen var ganska fin. Det framgick bland annat därutav att de låg och snarka för full maskin. Begravningsbyrån, bröderna Byström, Enars och Halvards i Örnsköldsvik, av denna händelse erhöll knäcken och är sen den dagen sig inte lik. Och får du se en begravningsbil som blir hejdad upp på en väg någon gång, så är det bara för att polisen som lyfte armen hört denna sång.
Apropå begravningar, baksidan av medaljen att känna mycket folk och ha ett stort kontaktnät är att man även måste gå på begravningar ibland. Jag har nog varit på 15-20 begravningar, varav 5 stycken tyvärr har varit mitt i livet. Sist jag var på en begravning där Jacke Sjödin höll i ceremonin, och till middagen efteråt så sa han så här på typiskt Jacke Sjödinska: bäst som man går där, ligger man där och då står man där. Då är det enkelt att tänka på att fånga dagen, leva i nuet och agera nu. Sen eller någon annan dag kanske aldrig kommer. En dramatisk liknelse och budskap, men tyvärr kan det vara sant. Min pappa Anders tog över Moderirörelsen efter farfar 1967 och drev det med ett högt engagemang fram till 2002 när jag och min bror delade upp företaget och han tog över verksamheten i Västerås och jobbar där och i Stockholm numera. Jag tog över Örnsköldsvik och kommer berätta mer om det senare i programmet. Anders har alltid haft ett högt kvalitetstänk och ett oerhört högt engagemang och ett positivt tankesätt i hela sitt liv. Det har smittat av sig till både Johan och mig. Det kan vara kostsamt initialt med kvalitet, men oftast har man inte råd att göra någonting billigt långsiktigt. Så i långa loppet är kvalitet en rätt vald prisnivå. I början på 80-talet så hade Anders en slogan, lite kaxigt men tänkvärt: kvalificerat måleri till rätt pris. Niklas Anders Nyberg, så heter jag, och jag föddes på nyårsdagen runt 4-tiden på morgonen 1970. Mina föräldrar satt kvar i bilen och lyssnade klart på klockringningen vid entrén till BB. När jag var 2 dagar gammal så hade jag varit på första sidan i halva mitt liv på grund av att jag var decenniets förstfödde. Den trenden har på något vis hållit i sig massmedialt, för av någon anledning händer alltid någonting kring mig och kanske det klarnar under programmet. Vi bodde i ett hus i Bjästa som mina föräldrar byggt med en stor tomt med bra grannar som jag fortfarande har kontakt med. Vi bodde i Bjästa fram tills jag var 15 år. Vi flyttade till stan sen, på Skogsgatan, in till Folkets park, som jag kommer berätta mer om i slutet på programmet. Fotboll, hockey, slalom, handboll, innebandy, scouterna, nätrelit, söndagsskolan på EFS. Slalom i Bjästabacken. Jag körde moped till slalombacken på skoterspåret. Man hade inte riktigt full ålder inne, så skoterspåret kändes naturligt. Och jag hade all utrustning där på plats. Det var rationellt och väldigt praktiskt. Marcus Lindström, som både byggde och ägde slalombacken, var alltid lika positiv och jobbade dygnet runt. Sedermera Tommy och Tommy. Jag stod i liften, fick 20 kronor i timmen och ett årskort och tränade banåkning med portar och tyckte det var toppen. Än idag kan jag bli påminn om människor som jag känner igen att de har fått liftbyggen utav mig. Ishockey KB65 och fotboll likaså. Fotboll i ett eller två år i Bilsta också av någon anledning som jag inte kommer ihåg varför jag hamnade där. Spontanidrott med landhockey och fotboll och boll i burken, men de alltid lika intresserade Stor Niklas, Håkan Olofsson, Titte och Larsa och Ucka Westin. I samband med att vi lekade boll i burken en gång i norr i Sverige så blev jag sparkad klockrent med en träsko rätt på svanskotan av en tjej som jag lyckligtvis inte kommer ihåg namnet på. Och jag hade ont i närmare 3-4 år och blev påmint 2-3 gånger i veckan i grundskolan ut när man gjorde sit-ups på Bjarne Andersens berömda gymnastiklektioner. Att cykla enhjuling var vi 3-4 stycken som gjorde i Bjästa. Varför man började med det tror jag hängde ihop med att Ingmar Stenmark gjorde det också, och han var ju stor idol och Sverige stannade när han tävlade på TV:n. Högstadiet i Bjästa med mycket bra engagerade lärare, det var en bra period. Vi flyttade in till stan efter att jag gått ut åttan och tanken var att jag skulle gå i nian där också, i stan alltså. Efter en vecka i skolan så ångrade jag mig. Gick förmiddagen på Platåskolan och i Bjästeskolan efter lunch. Det var ett eget klokt beslut som resulterade i att jag och Monica Hjelmberglund arrangerade en överraskningsträff för lärarlaget hemma hos mig på varvet 26 år efter nians utgång. Det var oerhört trevligt. Min mormor, Annie, blev änka när jag var 3 år. Hon kom ifrån Västan då. Hon flyttade hem till oss i en behändig tvårummare i Sutterängvåningen. Där bodde hon i 10-12 år. Hon trivdes riktigt bra där och hon var den ständiga barnvakten åt mig i alla år. Hon var hemma när jag kom hem från skolan och servade upp i alla lägen och var alltid positiv, oerhört lättsam, snäll, omtänksam och väldigt tacksam. Hon fick alla jular en ny grytlapp utav mig. Det tyckte hon var toppen och precis vad hon önskade sig. När hon flyttade på vårdhemmet var jag ofta dit och hälsa på. Ibland kanske bara i 10-15 minuter. Men hon visste att jag var i faggorna och sa och att så lite kunde göra så mycket. Hon tyckte det var så roligt. Det räckte ju egentligen för henne både en tid före och en tid efter besökerna. Min mormors mamma, hon dog i cancer när min mormor endast var 13 år. Och hon tog ansvar över lagården och hemmet. Tvättade kläder i bäcken, vinter som sommar. Skött om korna på Västern och Fäbovall. Det var tuffa tider på den tiden. Idag är ju allting så enkelt och det finns ju så enorma resurser. Under en period så bodde både mormor och farmor på samma vårdhem när de blev äldre. Och då var det riktigt rationellt för att hälsa på dem bägge. En gång när jag kom in till min farmor så hade hon kaffe 18 eller om det heter kaffe Norrköping på TV:n. Och hon tyckte att jag kom så precis för hon ville nämligen dansa vals nu. Det fick jag hemläxa på, tyckte hon. En annan gång så satt hon och lusläste kontaktannonserna i tidningen Land och ringade in. Och när jag frågade hur det gick med det så svarade hon: ja, visst är det ju intressant. Inget uttal om det. Men de har ju så höga krav. Både körkort och bil verkar man ska ha, och då är man ju riktigt chanslös. Jag fallerar ju på bägge kriterierna. Min farmors mamma från Kornsjö flyttade in på ålderdomshemmet när hon var 92 år. Och på frågan hur hon trivdes där efter någon månad så svarade hon: ja, så där. Det är ju mest bara gammfolk här. Det här är ett bra bevis på att man blir inte äldre än vad man gör sig till. Sommartid så var det turistgården i Näsviken i Höga kusten, mellan Barsta och Bönhamn som gällde i Nordingrå. Mina föräldrar köpte en nedlagd barnkoloni 1972. För tanken var att, likt när man var ledig, så kunde man ju även förena nytta med nöje. Man kunde ju hyra ut åt andra. Det var ju intressant. Totalt var det 43 bäddar, varom vi inom familjen behövde 5. Mycket turister kom och det var byten lördagar, så jag fick chansen att träffa många barn under somrarna. Det var roligt och många fina minnen har jag därifrån. En gång var det tyskar som kom och som dessutom ställde sig på knä för att känna på gräset. Vi bedömde att det måste vara ett elände i Tyskland. De har nog bara asfalt där, i massor. För autobahn, det hade man ju hört talas om. En annan sommar när barnprogrammet Captain Zoom skulle spelas in, så var det gänget hos oss en vecka på semester. Anders Linder, som hade huvudrollen, var också utbildad arkitekt, och jag minns att han var väldigt imponerad av byggnationerna av pappas och morbror Einars byggda vindsvåning med en massa takåsar som just hade blivit färdigt. Det påminde jag Anders Linder om i fjol när han var i Örnsköldsvik på något pådrag. Jag tror det var på Pingstkyrkan. Jag stötte på honom vid ett rödljus och jag pratade med honom då och berättade hela storyn om Näsviken och Nordingrå. Och det är 35 år sedan, och mycket riktigt så kom han ihåg vistelsen i Näsviken. Det var roligt. Mamma och pappa, de sovde sin sista natt i Nordingrå när jag var 12 år. Då hade mamma kommit på att vi fick föra slut och jobba jämt. Åtminstone i Nordingrå. Vi hann även med en 3 timmars minisemester vid Omnebadet några gånger under turisttiden. En gång hyrde vi en kanot också. Till rotsidan var vi naturligtvis också. Senare hyrde vi ut hela anläggningen 3-4 år till ett ridläger från Stockholm. Då blev det bara att vi jobbade på helgerna vår och höst för att ställa i ordning. Varje gång vi åkte dit så var vi helt inne på att provrida när ridläget var i full gång. Men det blev aldrig utav, dels på grund av att hästarna var ju största laget när man såg dem på riktigt nära håll. Plus att vi tycktes väl aldrig ha tid heller. På somrarna då var besökets huvuduppgift gräsklippning som gällde för min del. Medan pappa fixade någon reparation under tiden. Då fick man som extra belösning köra bil på hemresan. I regel med släpvagn fram till det långer. En gång då var det pappas systers man Göran Berglund från Luleå som hoppade in i den bil som jag hade lastat och gjort startklar med släpvagn. Och jag körde som vanligt till det långer. Då jag sa att du som är fullväxt och dessutom har körkort, nu får du ta över. Det är lite känsligare med E4. Jag tror jag Max var 15 år då. Han hade inte en tanke på att inte jag hade full ålder. Det klipptes mycket gräs under många år. Hemma i Bjästa, det var en stor tomt. Farmor och farfar i Bjästa. Mormors föräldrar hemma i Västan då. Samt turistgården då i Näsviken som var riktigt stort. Bara gräsmattan var på 12 000 kvadratmeter. Mellan att jag var 16 och 20 år så skötte jag om Näsvikens turistgård gällande uthyrning och driften och underhållet. Och gjorde naturligtvis en affär på det. Det var kul och väldigt lärorikt. Problemet var ju att man från början inte hade något körkort. Sen ville man ju vara duktig och inte störa i onödan. Hade man tagit på sig en sak så var det ju bara att lösa uppgiften. Storniklas, han var ju några år äldre och han fick köra någon gång. Sen hände det också att jag övningskörde med mig själv några gånger. Jag tyckte väl att det var okej, för jag hade ju kört där i alla tider. Någon kompis som man litade på som passagerare fick också följa med ibland. Så här en 27 år efterhand så borde preskriberingstiden ha gått ut för den typen av händelse. Åtminstone ett något mildare straff med tanke på omständigheterna och på grund av ändamålet skulle uppskattas. Kalix cykelklubb, spelgänget FJK och Lars T. Johansson var återkommande gäster. Jag skickade ut foton och beskrivningar på turistgården och annonserade i turisttidningar, lämnade ut nycklar i blomkrukor och pengar lämnades ofta i kylskåpen eller under bordstuken i brist på att träffas live. Huvudsakliga arbetssysselsättningen var ju trots allt morriverksamheten, så turistgården kom naturligtvis lite i andra hand. När Lars T och FCK var på besök så hade vi en trevlig kväll tillsammans och jag berättade då en story där alla orden började på bokstaven F. 18 år var jag då och den kan jag fortfarande utantill. Jag lärde mig den under alla timmars gräsklippning. Man vill ju utnyttja tiden. Så här lät det då. Fiskare Fredriks fruktlösa fiskafänge. Fredrik Fiskare försökte förra fredagen första forellfiske fram på förmiddagen. Fruktansvärt fina fiskedom fanns förstås. Flertalet fantastiska foreller förspeglade Fredriks frodiga fantasi. Första fiskeförsöket företogs fram på forsens front. Fredrik fann fotfäste framom fallen fura, fick fort fram fiskereven från fickan, fäste flugtafsen fint, framsträckte frimodigt finpolerade 15 fot flugspöt. Frisk fiskarmör, Fredrik Fiskare. Förbi Fredrik fötter frustade fasansfullt fräsande fradgade forsen. Flera feta fina foreller försmådde frankt Fredrik Fiskares fruktlösa försök få filurerna fast. Fredrik fanns föranlåten förändra förutbegagnade fiskemetoder. Försökte finna framgångsrikare fiskesätt. Försiktigt flyttande fötterna från förutvarande fäste förmådde Fredrik fräckt föraktande faran från fall finna finare fiskeplats 40 fot från förutnämnda fura. Färrika flugor frästade forellerna, förnuligt förda förbi fiskarnas fladdrande fenor. Fredriks försök frånhända forellernas frihet förblev fortfarande fullständigt fiasko. Frisk, fäktande flugspöt försökte Fredrik fina färgrika flugor. Fortfarande försmådde forellerna fiskade Fredriks förnuliga finte. Förnuftet fördragande forsens frihet framför fiskarens fruktade förvaringsbox. Fördömda foreller, fräste Fredrik. Förmodligen fåfängt försöka fånga fisk fredags förmiddag. Främjande, fruktansvärt fräna fraser. Fördömande forellernas förkastliga förmiddagshumör frigjorde Fredrik förtvivlad fångstreven från flugspöt. Försvann förvånande fort från forsen. Förmodligen förväntande framgångsrikare fiskafänge framledes. Författare. Förtörnad fiskare från framtidsföretaget för färgapplicering för fastigheter. Farväl. Den sista perioden hyrde vi ut turistgården till en invandrarförläggning. Sen stod det tomt i några år och sen såldes det till en konstnär som också driver Högbondens fyr idag. Nordingrå ligger varmt om hjärtat och är speciellt och oerhört vackert. Här kommer en passande sång om Höga kusten.
Jag bor i en liten stad i ett litet land, men det känns rätt bra när staden tinat fram. När den sista trissan har släppts ner, när träden är gröna var man ser, då kan väl ingenting vara fel. Jag tar båten, vi stävar mot Ulvehamn, den vackraste blomman i vårt skärgårdsland. Vi grillar biffar på en eld, en ljummen magisk sommarkväll, och döda myggor med en smäll. Jag har mitt hem vid Höga kusten, här finns mitt hjärta, här finns min själ. Två korta månader av sommar är det enda jag begär. Jag har mitt hem finns mitt hjärta, här finns min själ. Två korta månader av sommar är det enda jag begär. Jag bor i en liten stad i ett litet land. Här får man vara nöjd om man kommer fram. Fyra rödljus på en väg, två minuter på en färd, och du har passerat hela min värld. Sitter och mätar, tittar på en guppande kork. Tänker på ingenting, suger åt mig ork. Nu är det långt till snö och is, långt till jobben och fabrik. Humlorna brummar i Örnsköldsvik. Jag har min hem vid höga kusten, här finns mitt hjärta, här finns min själ. Två korta månader av sommar är det enda jag begär. Jag har mitt hem vid höga kusten, här finns mitt hjärta, här finns min själ. Två korta månader av sommar är det enda jag begär.
Jag har alltid gillat att arbeta. I tidig ålder, så när det blev helg, fick man ännu mer tid att jobba. Smög upp tidigt på morgon och gjorde frukost till pappa och mig så vi kunde komma iväg någon gång. Mamma Ella Greta skickade mig en matsäck. Och det gör hon än idag när vi gör någonting tillsammans. Och det funkar fortfarande riktigt, riktigt bra. Idag glömmer vi aldrig matsäcken. Men i ivrigheten förr i tiden att komma iväg på morgonen så lyckades vi ibland att glömma matsäcken. Klivandes över den när den stod lutad mot ytterdörren, just för att vi inte skulle missa den. Mamma Ella Greta sökte troligen upp oss någonstans och rättade till det misstaget. Min bror Johan och syster Birgitta hade bägge flyttat hemifrån när jag var 12 år. Min syster bor sedan 25 år i USA och i sommar är hon hemma ett längre tag för hennes äldre dotter. Stina, hon gifter sig i Självalds kyrkan den 27 juli med en amerikanare. Under tiden från sommarlovet efter sjuan tills att jag gick ut gymnasiet så jobbar jag lika mycket som en årsanställd varje år. Kvällar, morgnar, håltimmar, helger och lov och parallellt med att turistgården sköttes. En pakt med ped var till stor nytta under perioden från 14 till 18 år innan man fick körkort och ett helt ny värld öppnade sig. Som gjorde att man kunde jobba ännu mer och över ett ännu större revir. Sista året på 4 år teknisk husbyggnads gick jag i Härnösand och då såg jag en annons i Västernorrlands Allehanda där man sökte folk för att dela ut tidningen på morgon. Jag gjorde en överenskommelse med blivande mamman till mina barn att om vi kan hjälpas åt med att dela ut tidningen på morgonen så åker vi till Vancouver och hälsar på min syster till sommaren. Ja, sa hon, men det är ju inte säkert att du får jobb. Jo, sa jag. Det här är det enda jobb jag någonsin kommer att söka i mitt liv och jag går inte hem utan att ha fått jobbet. Jag ska på intervju imorgon bitti. Det gick bra. Vi åkte till Vancouver efter att ha fått 50 öre för varje utdelad tidning. Jag hade mycket tid i Härnösand än vad jag var van vid så jag annonserade i dagstidningen och marknadsförde lackering av köksluckor. Hade telefonsvarare och åkte runt på kvällarna. och visade och lämnade priser på arbetet. Tog hem köksluckorna direkt på lördagmorgonen efter att tidningen hade delats ut. Luckorna fixades under nästkommande vecka på vår verkstad på Sjögatan som broder Johan var ansvarig över, och nybehandlade köksluckor lastades på söndag kväll. Besökte mormor och farmor i Bjästa på nerresan till Härnösand som jag tidigare berättade om. Renovering av gamla fönster, det var en stor grej ända sedan 1984. Det sysslar vi fortfarande med. Det gick ut på att demontera fönsterbågen och ta hem den på verkstaden för att göra fönsterbågen trären och byta ut gammalt söndertorkat kitt till nytt elastiskt silikonkitt. Ett väl fungerande hantverk med en mycket bra kvalitet. Många av dessa fönster, de målade jag. Jag minns särskilt en lördag när jag målade fönster från tidig morgon. Gjorde ett avbrott för att åka på Strömsborgs dansställe i Nora Ström på kvällen och åkte tillbaka på natten till måleriverkstaden och fortsatte måla fönster tills på söndag kväll. Har för mig att jag ringde hem. Jag hoppas att jag ringde hem runt 7-tiden på morgonen och rapporterade att jag var på jobbet så att de slapp vara orolig vart tusan jag tagit vägen. 16-17 år var jag då. En hel del nätter, de har man hoppat över under årens lopp. Och det har nog de flesta egenföretagare gjort. Troligen för att man har utlovat ett färdigställande datum för en kund. Eller kanske det till och med har varit en riktigt dålig affär som man har velat jobba bort det med våld och sen förtränga det och gå vidare. Eller att målet egentligen var för högt uppsatt och man vägrade erkänna det och framförallt att ge upp. Eller det helt enkelt att det var ett sätt att jobba i kapp tiden. Här kommer en branschanpassad fönstermålarsång av Sussis orkester.
Yeah.
En annan gång hade jag bestämt med en beställare på Hägglunds om att man skulle fått måla det här industrigolvet ett varv till om det ska bli riktigt bra. Ja, det vore ju bra, tyckte han. Nu är det ju julafton morgon. Går det ändå? Frågade han. Eftersom jag hade all tid i världen på julafton så gick det ju självklart bra. Insåg för mig själv att det inte skulle bli populärt hemma om man skulle jobba på julafton. Så jag smög ut ur huset på Skogsgatan. Runt 3-tiden på morgonen. Styrde ut packpapeden, styrde han en bit från huset, startade och stack iväg. Körde packpapeden ända in till golvet som jag skulle måla, för jag hade ju färgen med mig som jag hade hämtat på Sjögatan. Gjorde klart golvet och hann hem och var hemma klockan 7 på morgonen. Tog in nya, varvid pappa vaknade och undrade vad jag höll på med. Jag svarade att jag gick en sväng på parkskolan och hämtade några skolböcker som jag hade glömt. Följdfrågan hur jag kom in på skolan den tiden på julaftonsmorgon, den kom aldrig. Hägglundschefen hade också gått om tid på julafton, så det visade sig att han hade åkt dit runt 8-tiden på morgonen och skulle kolla läget. Golvet var fortfarande blött, så han var ju orolig att jag inte hade kommit ihåg att hälla i härdaren i färgen och att det inte hade torkat, härdat ihop sedan dagen innan. Han kunde ju inte drömma om att jag redan hade jobbat klart. Drivet av att jobba är det aldrig någon som har pushat mig om. Snarare tvärtom. Mina föräldrar har försökt hämma mig ibland, vilket totalt har misslyckats. Både på gott och ont. Måleribranschen, det är någonting helt fantastiskt. Det finns cirka 1300 företag i Sverige, men egentligen bara högst 400 entreprenörer. I snitt max 2 per kommun. Det gör att det är en enkel bransch att vara i frontlinjen i en större region om man vill och är engagerad och intresserad. Tankegången har alltid varit att nöjda kunder är enda långsiktiga vägen till framgång. Från och med 1992 till 2009, då var det verkligen jäktiga tider för mig. Förutom Öviksmarknaden som vanligt och fönsterrenoveringar i Stockholm som min pappa var starkt engagerad i många år, så både målade vi. Vi gjorde epoxybeläggningar. Vi byggde om på olika ställen från Stockholm, Hedemora, Gruvberget, Bollnäs, Gävle, Sundsvall, Ånge, Bergsåker, Viskan, Kälarne, Härnösand, Sollefteå, Sandö, Kramfors, Veja, Sörbyn, Umeå, Vännäs, Kalix, Luleå, Haparanda, Karasuando, Lannavara, Kiruna, Gällivare, Jokkmokk, Tärnaby och Hoting. Det handlade mest om sameskolor, behandlingshem, häkten, fängelser, anstalter, forskningsanläggningar, militäranläggningar, järnvägsstationer, tingshus, som man dessutom har specialiserat sig på senare tider. En intensiv period med stora avstånd som löstes med bilkörning på 8500 mil per år, varav hälften med släpvagn och årskort på flyget och dubbla mobiltelefoner och mängder med batterier. För att beskriva vilket tempo det var så kan jag förklara hur man tänkte ibland för att jaga sekunder. När man var på bensinstation och tankade bilen så tänkte jag ofta både på allvar och tursamt nog på skämt. Ska jag tanka halvtank och betala eller tanka fullt och smita? Tiden var ju detsamma och den var oerhört dyrbar. En annan udda grej jag minns jag tänkte i jakten på sekunder var när jag duschade på morgonen så rakade jag mig och borstade tänderna samtidigt. Och när jag började få slut på tandkrämen så minns jag hur jag tänkte. Några dagar till går det. Men hur ska det gå till att hitta en ny tandkrämstub på en affär? Den är säkert på någon hylla där jag aldrig har varit förut. Jag kanske troligen måste fråga någon expedit. Och tänk om det råkar vara en vikarie. Numera har jag alltid ett årsbehov i lager när det gäller tandkräm och raklödder också för den delen. Formad av att detta inte får hända igen. Tandkrämen har jag hittat en sort med en vikkork istället för en traditionellt gängade. Den nya modellen, den går betydligt fortare. Kaviartubens gängade kork anser jag fortfarande vara kraftigt underutvecklad med sin förfina gänga. Ja, ni hör. Varje människa har olika problem. Det är nu i efterhand ett helt omöjligt uppgift som jag sysslade med då. Men var en väldigt roligt, oerhört stimulerande. Och varje dag summerande var egentligen omänsklig. Närmare 70% av vår omsättning var utanför Örnsköldsviks kommun. Det går inte att göra om. Var sak har sin tid och jag gjorde allt och lite till och det gick bra. När Mikael Niemis bok Populärmusik från Vittula kom ut och jag läste den i samma veva som när vi var väldigt verksam i norr, så blev man inte bara påmind, man fick dessutom tips och en undervisning hur det var att jobba och verka i Norrbotten. Det var verkligen speciellt. Här kommer en sång till mamma. Jag ska måla hela världen, lilla mamma.
Mamma, är du ledsen? Varför ler du ej? Vill du jag ska måla någonting åt dig? Många vackra färger har jag ännu kvar. Gråter lilla mamma, allt ska bli så bra. Jag ska måla hela världen, lilla mamma. Full av solsken varje dag. Att det regnar och är grått, det gör detsamma. Du ska solsken i ditt fönster ändå ha. Alla blommorna du gärna vill jag köpa, lilla mamma, jag ska måla dem till dig. Jag ska måla hela världen, lilla mamma, och allt ska bli så ljust och glatt för dig. Önska, lilla mamma, önska vad du vill. Färgerna är många och det räcker till. Himlans alla stjärnor, sagans alla slott, allting kan jag måla. Mamma önskar blått. Jag ska måla hela världen, lilla mamma. Full av solsken varje dag. Att det regnar och är grått, det gör detsamma. Du ska solsken i ditt fönster ändå ha. Alla blommorna du gärna vill jag köpa, lilla mamma, jag ska måla den till dig. Jag ska måla hela världen, lilla mamma, och allt ska bli så ljust och glatt för dig.
Jag blev pappa till Elin när jag var 25 år och till Olle när jag var 29. Idag är de 18 och 14 och jag är 43. Vi har en hektisk vardag och gör en hel del tillsammans. Vi reser utomlands flera gånger per år och upplever mycket saker. Vi har vissa ritualer, framförallt så har vi rutiner. Vi springer ofta på flygplatser, letar pass, biljetter, börs och nycklar. Tankar fel bränsle i bilen, missar en del flyg och tåg. Ser ibland bara en nack på en teater eller musikal för vi tycker den är för dålig eller att vi helt enkelt inte orkar mera den dagen. Vi skapar lite kaos och har lite otur ibland och blir lätt nervös när jag ser en biljettautomat. Allt detta som bara händer oss, kanske mest mig, beror naturligtvis på att tempot är lite för högt. Och att ambitionsnivån med att hinna med så mycket som möjligt på så kort tid som möjligt. Hur som helst så har vi roligt, men kanske lite fel i att kalla det semester. Snarare en träning eller en utbildning till att ta semester. Skriv ner detta manus i stora drag på min mobil i badkaret klockan 2 på natten på en av våra resor tillsammans. Jag vaknade mitt i natten och fick panik när jag kom på att jag hade tappat, glömt, min papperskalender på flyget där ett halvår framåt är bokat med diverse aktivitet. Jättejobbigt. Ren katastrof. Var slutligen inne på att kapitulera för eller mot den nya tekniken och tvinga mig till att använda mobilkalendern som tar för lång tid att använda och svårare att överblicka, enligt min mening. Datorer och tålamod är absolut mina sämsta grenar. Jag har försökt, men jag har även hunnit ge upp till infallet. Papperskalendern blir kvar tills vidare. Jag köper nya allt efter behov. Eller rättare sagt, Eva på kontoret köper nya. En tumstock finns alltid med på resorna. Ofta så dyker det upp något jag tycker är bra. Jag letar saker som är bra, som skapar inspiration, något annorlunda, något kul. Fram och mäta med tumstocken, fotografera, agera, mejla, delegera. Så gick det till när flaggan kom upp på byggnadskranen på Ting 1. Det såg jag på ett bygge i Washington. Dessutom så fick den ett användningsområde också för att se vindriktningen och vindstyrka vid kranlyften. Någon svensk flagga har det aldrig varit på ett bygge i Sverige förut. Då har vi fått många positiva kommentarer. Att göra det oväntade, det är en av mina drivkrafter. Att göra roliga saker, att skapa någonting. 2002 blev jag efter generationsskiftet ensam ägare av företaget. Jag hade ett ackumulerat behov av att agera snabbt. Familjeföretag i all ära, men i vårt fall så gick det mycket tid till att fundera, informera, resonera och analysera mellan varandra, oss familjemedlemmar. Jag bytte bank, revisor, jag anställde nya duktiga människor närmast mig, de bästa helt enkelt. Jag köpte och sålde fastigheter i ett rasande tempo. Vi gjorde mycket målningsjobb i Umeå under många år. Målarna önskade en övernattningslägenhet. Det började bli tjatigt att pendla mellan Övik och Umeå. Att hyra, det var inte riktigt våran grej, så vi köpte 56 lägenheter i Umeå. Ett år senare köpte vi 211 stycken till i Umeå. Däremellan ett ganska stort kontorshus i Umeå också. 20 radhus i Gustavsberg. Ett annat hyreshus i Övik. Sparbanken på torget. Några hus till i Umeå köpte vi som låg grannar till de vi redan hade köpt tidigare. Någon övernattning för några månader har det, vad jag kommer ihåg, aldrig blivit utav. Men idén var bra och vidareutvecklades till fullo och det blev en bra affär. Vi sålde allt i Umeå i juli 2008, vilket var en passande tid enligt skolboken, om man kommer ihåg den berömda finanskrisen som kommer med full kraft. Ganska exakt när vi har fått våra pengar efter affären. Under denna hektiska tid så tog jag också kontakt med Hanells Industriers vd och ägare, som vi varit hyresgäst åt sedan 20 år tillbaka på Sjögatan. Pater Hanell, vars pappa heter Rolf och farfar Gösta. Syftet i första skedet var ju att jag skulle försöka förmå han att betala av oss en önskad asfaltering framför en av våra industriportar till en kostnad av 5000 kronor. När jag ringde upp honom en fredag eftermiddag runt 4-5 tiden, så kan man säga att samtalet spårade ur totalt, eller kallade det starten på en vision om du vill. Jag tänkte lite större och själva asfalteringen försvann helt ur hjärnan. Vi pratades vid i 5-6 minuter och jag förklarade för honom att jag tänkte köpa en fastighet av han, som jag inte tyckte att han behövde något längre. Och vi bestämde att vi skulle träffas på tisdag klockan 15. Vi hade aldrig träffats förut. Vi hade inte ens pratat med varandra förut. Av en händelse så skulle han komma till Lönsjösvik just då, för Modo spelade mot Frölunda. Hanells huvudverksamhet ligger och låg i Falkenberg. Vi träffades och efter en halvtimme tog vi hand på att jag skulle köpa 22 lägenheter efter Järvisvägen, Blåklockan på Första Långgatan. Vi bestämde att betalning och övertagande skulle ske om 2 månader och ingen handpenning, besiktning eller trams. Sånt tar bara tid, vilket vi var rörande överens om. Vi hann även med att resonera lite försiktigt om övriga fastigheter som Hanells ägde i Örnsköldsvik också. För mig var det viktigt, och jag tyckte det var bra att skjuta på betalningen de här 2 månaderna. För vi hade nyss köpt det stora fastighetsbeståndet i Umeå en vecka tidigare för 126 miljoner. Det behövdes lite frist och reda ut det där med så kallade infallet med asfalteringen. Efter 2 månader åkte jag ner till Falkenberg. Jag satte in pengarna på deras konto dagen innan jag åkte. Min tanke och ambition var att bygga upp ett förtroende, vilket jag tycker jag lyckades med. När jag återvände till Uvik igen efter att ha varit borta i 36 timmar så hade jag förutom att bli lagfaren ägare till blåklockan som jag hade betalat dagen innan så hade jag även dragit upp riktlinjerna och blivit överens om förvärv av 3 stycken stora fastigheter på Sjögatan som var till hälften uthyrt med mycket dåliga hyreskontrakt. 5 villor på Frejgatan och Scandic Hotel vid Norra Utfarten, även den med mycket dåliga hyreskontrakt och med dramatiska hotelser om att flytta till inre hamnen. Besköt på affären i 4 månader för att få lite tid för banken att hämta andan. Köpekontraktet för allt detta blev endast på 1 A4, vilket bara i sig är helt otänkbart idag, även då också för den delen. Men det blev som en liten grej av det hela framåt småtimmarna med Patrik Hanell på Per Gessles hotell i Halmstad. Inskrivningsmyndigheten ringde i samband med lagfartsansökan och tyckte det såg lite fattigt ut med bara 1 A4 för en sån pass omfattande affär. I Norrland krånglade vi inte till det så mycket, förklarar jag. Och att det dessutom var ett miljömedvetet var med tanke på pappersåtgången. Jag ville egentligen aldrig köpa Scandic Hotel utan det ingick i paketet allt eller inget. Då inget lät oerhört negativt så lät allt betydligt bättre. Och så blev det. Varje morgon i 3,5 års tid så var min första tanke: hur i friden ska jag kunna sälja hotellet? Men det gick till slut oerhört bra. Nu så här efteråt så var det riktigt roligt. Det också. Jag träffade flertalet speciella människor som satte avtryck. Det är en speciell bransch. Bland annat en hotellkonsult som var svensk men bodde i Frankrike. Han var klädd i en kritstrecksrandig rosa kostym och hade långrock och paraply och kunde huvudräkning med decimaler som inte var av denna världen. Vi sålde hotellet 1 oktober 2008. Typ samma dag som Lehman Brothers härjade på som värst. Exakt på mållinjen kan man säga. Och det blev en bra affär. Men det var spännande i 3,5 år och hjärtat var i halsgropen. Framförallt på upploppet. Den tänkta asfalteringen som skulle kosta 5 000 kronor för Hanells industrier kan numera betrakta som ett frimärke i relation till vad vi sedan dess har asfalterat för i kronor. Jag tror att vi har passerat 7-8 miljoner minst bara för den typen av åtgärder. Totalt har vi investerat för över 300 miljoner på Sjögatan och enbart haft lokala entreprenörer som har fått minst 10% för mycket betalt. Åtminstone i förhållande till vad vi hade tänkt att det skulle kosta. Banken tyckte inte det var någon bra idé att köpa industrifastigheter och framförallt inte med så mycket tomt. Och vi tyckte precis tvärtom. Vi tyckte det var toppen och såg bara fördelar och möjligheter i det. Så nu blev det dags att byta bank igen. Vi fick vissa hyresgäster att flytta ut och vi byggde om till högsta kvalitet. Att inte göra som alla andra, det var vår melodi. Det oväntade och det dramatiska, det tyckte vi var kul. Det är en av mina drivkrafter. Vi har varit med om att skriva hyreskontrakt med kunder utan att ens äga fastigheten och sökt bygglov på fastigheter som vi ännu inte hunnit köpa. Allt för att vinna tid. Allt gick för sakta. Mentalt låg vi före till och med oss själva ibland. Och då kan ni tänka vad våra konkurrenter var någonstans. Att överträffa kundens förväntan har alltid varit vår ambition, vilket vi gjort i högsta tempo sedan vi började på allvar med Sjögatan 2005. Bort med järnvägsrälsar och ett övergivet tomt och tungt industriområde med tomma lokaler, krossade rutor och ett allmänt eftersatt underhåll. Vi investerade tufft och skapade ett attraktivt A-läge med ett omvänt scenario med trafikköer. Min fastighetschef Anna Edman har hållit i byggmöten varje torsdag 7:30 i 7 år på raken och varit spindeln i nätet i det mesta och försökt reda ut och verkställa vad jag hittar på. Elvy Söderström sa en gång att hon älskade trafikköer och byggkranarna. De är ju så vackra, de är ju så fin. Och det håller jag med om. Det är underbart. Det vill vi ha mer utav. Sjögatan och dess utveckling är jag och mitt engagerade team väldigt stolta över. Det går inte en dag utan att vi får beröm vad vi åstadkommit hittills. Vilket är jätteroligt och det är egentligen lite osvenskt. Jag har haft visionerna och vågat satsa och mina oersättligt fantastiskt duktiga medarbetare som brinner för sitt jobb och förgyller livet för mig och utvecklingen av Örnsköldsvik har verkställt och levererat glasklart och klarsynt och väldigt professionellt. Sjögatan är inte klart. Här finns det mer att utveckla. 2008 fyllde företaget 8 år och vi hade en jubileumsfest på Folkets Park. Jag hade anlitat Lars T. Johansson som konferenser och bjuder på mig själv och låter skriva en sång som han skulle sjunga som surprise för min personal och mina gäster. Min roll var att byta passande utvalda bilder till sången som Lars T. skulle sjunga. Men största överraskningen det gjorde fotograf Per Ågren och Lars T. Johansson för de hade egenhändigt bestämt att jag skulle sjunga den själv, vilket var helt otänkbart. Men efter 30 sekunders resonemang och förhandlingar och med 3 minuters träning tillsammans så kompromissade vi. Samtidigt som de inbjudna stod strax utanför ytterdörren så enades vi om att vi skulle hjälpas åt, Lars T och jag. Vi hade ju som bekant underhållit varandra 20 år tidigare i Nordingre. Så vi hade ju tränat ihop förut. Per Ågrens funktion var att ta min roll och klicka fram de utvalda bilderna till sången. Så här kommer vår visa.
Hej, jag heter Niklas. Jag är er kapten. Tålamod är inte alls min bästa gren. Jag vill lägga ribban högt, för det är ballt. Varför sätta gränser när man kan få allt? Jag ska måla hela världen, lilla mamma. Ingen brist på kompetens.
Inte självförtroende heller.
Mina stora ambitioner, de ska flamma. Och på varvet, ja där finns mitt residens. Alla tokiga idéer vill jag testa. Och min framtidstro är faktiskt oerhörd. Jag vill lära mig och prova på det mesta. Men jag lär aldrig bli någon datanörd.
Nej, vad fan, stopp, jag har ju diplom med det där.
Har en ganska enkel livsfilosofi. Jag såväl privat som i mitt måleri. Från det stora hela till den minsta grej. Gäller att det bästa duger gott åt mig. Vi ska köpa hela gatan, lilla mamma. För det vill jag satsa på. Vad det kostar eller så, det gör detsamma.
Ingen betydelse.
Hela Sjögatan, den ska bli vår ändå. Alla husen ska bli målade och fina. De som inte finns, de ska vi sätta dit. Alla byggnader du ser, de ska bli mina. Sen får väl gatans namn bli Nyberg Street.
Ett mycket rejält namn.
Att vara för försiktig tycker jag är trist. Många ser mig som obotlig optimist. Nya vilda planer alltid får slå rot. Jag blir bara sporrad när det tar emot. Jag ska måla alfabetet, lilla mamma. Varje bokstav blir som ny. Man kan också köpa färdigt med detsamma. Och då kan man kanske börja med ett Y. Mina planer de drar fram liksom en vindström. Om man ändå tänker kan man tänka stort. Ambitionen är i front med Bengt Lindström.
Det har nog ingen annan någonsin gjort.
Trots att de är stora målen på min färd, är det ändå vägen som är mödan värd. Min besättning är den bästa man kan få. Det är Nybergstandard in i minsta vrå. Mitt kontor ska bli det största, lilla mamma.
Lite otakt.
Vad jag nu ska ha det till. Ledarstilen, den lär ändå var densamma. Ränna runt och vara med är vad jag vill. Mina tankar och idéer, de ska sjuda. Mina sånger, de ska ljuda segervist. Jag betraktas nog som branschens gossen Ruda, men skrattar bäst gör den som skrattar sist. Nu får du ge det, Niklas. Du sjunger kass.
Fastigheter, det är någonting helt fantastiskt. Det gillar vi. Och vi tycks dessutom kunna det. De går att ta på och finns kvar väldigt länge. Våra utstrålar kvalitet, ordning och reda. Vi tycker om våra fastigheter och hyresgäster och vi tar hand om dem bägge. Idag är det vår huvudsyssla. Måleriet är idag hopslaget med ett byggföretag och är delägt av oss tillsammans med flera engagerade delägare med en brinnande entusiasm och vi kompletterar varandra. Vi är 70 stycken anställda. Tiderna förändras. Oftast mot det bättre. Ting 1 har en egen story. Det är en sån från början, en liten galen tanke som blev en riktigt bra idé som man måste nypa sig i armen när man besöker arbetsplatsen varje gång. Är detta sant? Idén med att bygga på huset var lite känsligt i första skedet naturligtvis. En första research gjorde jag i försiktighet med pensionerade, rutinerade arkitekten Håkan Helder från Örnsköldsviks kommun och även oerhört kloka Kerstin Rungstad för att få en input om jag var helt fel ute eller om det var rätt. De tyckte som jag hoppades på att det var en bra och annorlunda tanke. Sen när ett samarbete inleddes med min kollega Torsten Kaj Larsen från Stockholm som i sin tur var bekant med Gert Wingård, så skruvades idéerna upp till max. Att den dramatiska färgsättningen i 8 kulörer kommer från en Bengt Lindström-tavla känner nog de flesta till idag. Jag är sedan 20 år tillbaka en stor beundrare och samlare av Lindström och det tyckte Gert var en riktigt bra grej att jobba vidare på. Så han hittade en tavla som han tyckte skulle passa in i stadens brokiga färgsättning och pixlade om den i de blivande färgerna. Idag känns det som sagt var som att det inte är sant när byggnaden börjar färdigställas. Örnsköldsvik förändrar sin stadsbild och att ha varit med och påverkat den är oerhört stimulerande. Inte bara för oss utan för alla inblandade också som på ett eller annat sätt varit och är delaktiga. De är också stolta över att vara med under denna speciella resa. Huset har satt avtryck och kommer att sätta avtryck både i Sverige och utomlands. Och priserna kommer att stiga och alla köpare är vinnare och inte bara dem. Utan det roligaste av allt är att alla Örnsköldsviksbor är vinnare. Örnsköldsvik sticker ut. Huset utstrålar framtidstro, entreprenörskap, glädje och lust. Och en våga sticka ut anda. Precis det som Örnsköldsvik är känd för i grund och botten. Torsdagen den 24 oktober är det invigning av tinget. Sista oktober är det inflyttning. Det är nästan lite sorgset att detta projekt snart är över. Denna idé är oväntad, dramatisk och en liten känsla utav schackmatt. Den är svår att överträffa. Troligen nästan omöjlig. Tinget har varit så kul att jobba med. Det är så annorlunda. Så att nu skriver vi parallellt en bok om hela händelseförloppet. Och tanken är att den ska bli klar nu till jul. Även det är en helt ny grej, oerhört stimulerande. och samtidigt jobbigt, men det är roligt. Den blir lämpligt färdig till jul. För 2 veckor sen så betalade vi köpeskillingen för det omtalade Folkets Park. Vad vi kommer att göra av själva befintliga byggnaden kan vi inte till 100% berätta idag. För det vet vi inte riktigt själva ännu. Flera spår har vi begång, men ingenting är glasklart. Lite av tjusningen av att vara entreprenör och företagare är faktiskt att inte veta allt i förväg. Skulle man veta allt i förväg och ha hängsler och svångrem, så är jag rädd att det fort skulle bli oerhört tråkigt. Det enda vi vet med Folkets Park är att vi kommer att göra någonting. Och det kommer att bli någonting bra. För det är det enda vi kan. Det roligaste och det mest spännande är att utveckla parkeringsytan bredvid Folkets Park med att bygga ett ordentligt och stort flerfamiljshus med bostadsrätter i en arkitektonisk stil med en obegränsad tillgång till havsutsikt. En vy över staden alldeles för fötterna och ett maximerat solläge. Allt detta, det blir det svårt att misslyckas med. Vi har påbörjat processen med detta och Gert Wingård är naturligtvis även engagerad. Ska saker och ting bli riktigt bra och få en wow-känsla, så anlitar man proffs. Där finns det inga genvägar och endast det bästa är gott nog. Planerad byggstart är februari 2015. Projektnamnet kommer att bli Solsidan. Det tycker vi är både passande och lite kul. Och låter riktigt trivsamt. Här kommer Magnus Uggla med låten Decennium, som var med på Folkets Park förra sommaren.
Som kör, ingen champagne och dör, inget smörslungat hummerkött. Varenda dag slår eländet nytt rekord. Nästan som om ni var satta på fattig vård. För visst lider ni nöd, äter kalles på bröd. Till igår och det 80-tal som flytt. så kan vi andra nu skönja en vår och kanske skapa någonting nytt. Ska vi gå ut och möta livet, du och jag, den lilla tid som vi är. Gå ut och se om det har hänt något nytt idag, nu här idag, nu här idag, nu här idag, nu här idag. Ska vi gå ut och möta livet, du och jag. Ska vi gå ut och möta livet, du och jag. Ska vi gå ut och möta livet, du och jag. Ska vi gå ut och möta livet, du och jag.
Ett entreprenörstips ska ni få mer på vägen. Och nu är jag tillbaka till det här med tumstocken. Reser ni bort eller besöker ni någon eller hittar något som ni tycker är bra och skapar det inspiration, då är det förträffligt att ha en tumstock in i fickan eller i väskan eller i värsta fall i bilen så man direkt kan börja visionera. Visioner, de kan ofta vara färskvara, så det gäller att kunna agera medan tider är, medan lusten finns. Så funkar jag. Och byråkrati, det är jättejobbigt. Sånt med måste bearbetas hela tiden. Jag brukar säga att det är nog bra att det går om vi hjälps åt allihop. Att gå och fundera på en idé i massor av år, det brukar vara ett bra tecken på att det inte är någon riktigt bra idé i alla fall. Bra idéer, då vill man genomföra så fort som möjligt. För då hinner man förverkliga fler också. Sen är det också så att om man tänker för mycket på en idé och analyserar sönder den och upptäcker hur mycket jobb det krävs för att genomföra det till slutmålet, så blotta vetskapen av det, så är det högst troligt att bara 50% av alla projekt skulle ha startats. Hängde ni med på det där? 2013 har nu gått halvvägs och mycket kommer att hända på det kvarvarande året. Ännu ett spännande och roligt år. Jag skulle vilja berätta mer vad som är på gång, men saknar några pusselbitar ännu. Kommer det mera? Och det går inte obemärkt förbi. Varje morgon när jag vaknar och läser tidningen så tänker jag, vad kan den här dagen erbjuda mig och vad kan jag erbjuda den här dagen med? Idag ska vi göra något som ingen annan har gjort eller tänkt förut. Det är ett sätt att tänka och är någon sorts drivkraft. År 2020. Alltså om 6,5 år så tror jag och hoppas att ännu fler har förstått att Örnsköldsvik är en fantastisk stad med en ännu högre livskvalitet. Fullbokade hotell, trängsel till Fjällräven Arena, köer i våra slalombackar, ett ännu mer utnyttjande av vår sagolika skärgård och trångt i alla Elisabeth Strand Hybernets picknickparker. En stark entreprenörsanda och ännu fler arbetstillfällen. En ordnad ekonomi inom kommunen. Botniabanans genomslagskraft har gett resultat. Ännu fler hemvändare och övriga inflyttande. Ett ännu bättre och större badhus. Ännu högre hus i stan och framförallt flera och högre byggkranar och längre bilköer. De är ju som bekant populära. Och en skylt vid Örnsköldsviks flygplats entré där det står, ska du verkligen åka ifrån Örnsköldsvik? Och kanske något liknande vid perrongen vid resecentrum för resenärer som tänkte åka förbi. Denna avstigningsplats har vi gjort för dig. Välkommen. Dig har vi längtat efter. Ett enklare namn på vision är mål. Och har man inga mål så är alla vägar rätt. Här kommer stiftelsen med vart jag än går.
sken och visa mig vägen. Kommer du ihåg den? Det känns så skönt att komma hem. För när du ser mig blir du lycklig. Om du känner dig ensam, öppna dig då. Dela med dig av känslan. Jag kan nog förstå. Om ditt hjärta slår, kom jag vara med dig. Vänd dig vart du än går. Om ditt hjärta slår, kom jag känna. Jag kan vara dum när du sträcker tätnar. Men jag hör dig. Om ditt hjärta slår, kommer jag vara med dig. Vänd dig vart du än går. Om ditt hjärta slår, kommer jag känna. Kan vi inte dansa som förr om hela natten lång. Bli nu ett med mig darling. Jag vet att vi kan, men sen vill jag hålla din hand.
Nu är det slut på mitt program 100 år med Nyberg. Häng på. Jag hoppas det var intressant och underhållande. Avslutningsvis så säger jag trevlig sommar och ta vara på dagen. Det är både en bristvara och en färskvara. Här kommer sista låten med Peter Mark. Hej då.
Har en blyertspenna i sitt hår. Hon strör mandel och aprikos i sina spår. Hon lär vara vacker, dårar har sagt det förr. Jag glömmer alla tider när hon öppnar denna dörr. Vi träffas i en glasblåsa i ett rivningshus. Bak en trasig rullgardin i ett vinfärgat ljus. En sekund i taget, säkert tidlöst lång. Men klockan mot mitt hjärta slår mot en undergång. Jag vet vad hon heter, men jag kallar henne Tess. Tess. Jag kallar henne Tess. 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 Någonting så rätt, någonting så fel. Jag kan inte värja mig, inte längre se. Jag vet jag är förblindad och tappar all kontroll. Jag borde veta bättre, men det spelar ingen roll. som i en strömvirvel. Jag är ett sjunkande skepp. Allt för sent förstod jag vad det är som skett. För hon rubbar mina cirklar, hon skövlar och förstör. Hon ger mig ingen ro och jag älskar det hon gör. Jag vet vad hon heter, men jag kallar henne Tess. Tess, Tess. Jag kallar henne Tess. Allt jag lovade var sorg när hon kom i din. Hon sa, du kan inte lova mig någonting. Jag vet vad hon heter, men jag kallar henne Tess. Tess, Tess, Tess. Jag kallar henne Tess. Tess, Tess. Jag kallar henne Tess. Hennes namn. Jag vet vad hon heter. Jag vet hennes namn. Jag kallar henne Tess.
Du har lyssnat till programmet Sommarpratarna som sänds i Radio Örnsköldsvik 89,8 eller 105,7 MHz eller via internet på www.radioovik.se. Och programmet produceras av Radio Nolaskogs.